Okej, Fredrik, vi har fått in massa lyssnarfrågor här från våra lyssnare och tittare. Vore intressant att höra Lindströms uppfattning om hur det svenska kan komma att ändras de närmsta decennierna givet de demografiska och geopolitiska förändringar som nu pågår i snabb takt.
Ja, det är en liten nätfråga. Alltså, i och med att det svenska har förändrats väldigt kraftigt under minst ett par tillfällen på bara de senaste 100 åren och sådär, så det är ju... Det är väldigt svårt att säga. Man får nog konstatera att det har en enorm betydelse. Ekonomin har alltid en enorm betydelse. Ekonomin är ju liksom, sätter grundvalarna för hur samhällen förändras. Och blir det ekonomiskt framgångsrikt så blir samhällen ofta väldigt liksom, progressiva och fyllda av självförtroende. Och blir det en ekonomisk regression så kommer det att bli helt annorlunda. Så jag tycker inte om att uttala mig, men jag inte lever om 50 år när någon ska hålla det liksom mig före, så är det jäkligt svårt att säga det. Men jag tycker lite som vi har varit inne på, du och jag, att det finns en väldig potential i om Sverige inser sin intressanta roll i det här att vara lite civilisationens frontlinje, både liksom kanonmat och utforskare, så tror jag att vi kan... hitta en väldigt intressant roll. Men då måste man sluta fejka och säga att allt är bra. Måste man vara, det är mycket det handlar om. Liksom. Alltså, det är nyckeln till nästan all framgång mellan människor emellan är ändå någonstans att visa sin sårbarhet på ett vettigt sätt. Liksom.
Är han mer överens med evolutionen sen han skrev boken Evolutionen och jag kommer inte överens?
Nej, och det är ju inte meningen att vi ska vara överens med evolutionen. Jag är inte alls överens med evolutionen. Evolutionen vill ju ge mig massa belöningar för saker som jag egentligen inte har rätt till. Liksom. Alltså som jag inte har utfört någon prestation. Jag brukar ta exemplet med pizza. Pizza är gott därför att evolutionen belönar mig som om jag hade gjort hela jobbet själv. Som om jag hade brutit mark och odlat och svedjat och ystat och skjutit villebråd och plockat svamp och alltihopa. Jag har liksom inte ens gått och hämtat den själv. Det är liksom, det är skamligt att jag får liksom den här paltkoman så att säga. Så att våra intressen är ju olika, för evolutionen är jag en liten byggsten som ska transportera livet vidare. Och jag har redan fortplantat, men jag har redan 3 barn. Liksom, så nu behöver jag inte egentligen tänka så mycket på det. Utan nu, bara...
nu kan du bara äta pizza, eller vadå?
Nu kan jag äta pizza och ha ful mössa på mig när det är på vintern, när det är kallt. Så jag inte behöver frysa om öronen. För jag behöver inte tänka på min sexuella pil. Liksom, utan jag har ju redan... Den biten är redan avklarad.
Ja. Vad tänker han är sunda mansnormer och vad har han för relation till Gud?
Oj, oj, oj.
Jag älskar våra lyssnare.
Ja. Relationen till Gud kan vi ju klara ut på kort tid. Jag är ateist, men... typ väldigt svensk i det här att jag nog ändå vill liksom tro mig ha någon slags andlig dimension i tillvaron. Men jag har inte någon relation till Gud. Och det här, nu låter det här verkligen som ni vet, någon sån här som man röstar på Fi för att man tror att man ska få ligga eller så här, men jag liksom tycker, jag vänder mig liksom, jag kan inte riktigt den traditionella bilden av Gud som en liksom fader, en man, en herre liksom, känns jag kan inte identifiera mig med den. Jag kan inte, den kan inte locka mig faktiskt. Men vad var det andra jag
som... Vad tänker du är sunda mansnormer?
Sunda mansnormer, det är att rösta på Fi för att få ligga. Det är ingen som röstar på Fi, jag vet inte om de finns kvar längre. Men sunda mansnormer är... herregud, det skulle vi ju kunna ha ett helt program om. Det är mycket lättare att säga vad som inte är sunda mansnormer. Alltså att integrera sina kvinnliga sidor på ett bra sätt tycker jag är en viktig del av sunda mansnormer. Att tycka att det är attraktivt och inte hotande att kvinnor ofta är annorlunda och på många sätt smartare än vad män är, tycker jag. Det är min upplevelse. Jag vet inte riktigt vad jag... Ah, fan vad svårt. Mm. Att vara så pass liksom trygg i sig själv att man inte känner sig hotad av att kvinnor ofta förstår saker och ting mycket bättre än vad man själv gör. Det är en grund i en sund mansroll, tycker jag. Okay.
Om man väljer att fokusera på skillnaderna och de mest udda dialekterna så som han gjorde i Värsta språket, hur påverkar det känslan av samhörighet lokalt och i landet som helhet?
Nej, det kan nog ha en kontraproduktiv funktion, men ett TV-program ska ju också vara underhållning. Det ska inte bara liksom bygga gemenskap, utan jag tror också att du bygger gemenskap genom att få en känsla av att det här är någonting liksom rikt och varierat och mångfacetterat och så vidare. Då tror jag också att man känner sig, för den språkliga gemenskapen bygger inte på att vi liksom pratar likadant, utan bygger på att vi förstår varandra och pratar olika så att vi kan lägga in extra mycket information i det liksom.
Han får gärna elaborate on sociolekt.
Mm. Jag har ju hållit på med sociolekter historiskt och liksom uppkomsten av sociolekter och sånt där i svenskan åtminstone, och intresserat mig mycket för när man överhuvudtaget börjar tillmäta språk en social dimension, att man berättar någonting själv om sig själv socialt. Och det är ju inte som väldigt många tror, att liksom den gruppen som gör det själv, alltså när man tycker att överklassspråk blir fint, så är det inte det överklassen själva som strävar efter att prata annorlunda, utan det är praktiska omständigheter som gör att de pratar annorlunda, för de kanske kommer från olika delar av landet och slipper av sina dialekter mot varandra, och sen så börjar andra människor liksom tycka så här att fan, när man uttalar på det där sättet så verkar det vara vanligare bland de som har högre inkomst eller har ett eget palats och så här, och då börjar man liksom själva ta efter sådana saker liksom. Så att det är en komplexitet i det, och sen är det jättesvårt idag att säga var gränsen går mellan sociolekt och dialekt och de här olika nyanserna och olika variabler i språket. Men sociolekt är ju ett, jag skulle säga, jämföra lite med begreppet medelklass. Sociolekt är liksom superintressant på samma sätt som medelklass är en väldigt intressant gruppering när man ska försöka förstå hur människan fungerar idag. Och ibland tänker man så här, när man tar lite det här med klassperspektivet, är kanske egentligen helt mer så att medelklassmänniskan kanske är den nya sortens människa som bara håller på och tränger ut de andra. Liksom, att begrepp som överklass och arbetarklass och saker kommer att bli inaktuella, medelklassmänniskans tänkande, att sätta hela tiden sätta allting som identitet och signaler och förändring och så här saker, kanske är en ny sorts människa som är avpassad för den typen av samhälle vi har. Och det kanske är så med sociolekt också, liksom, att det kanske inte är så meningsfullt att på ett plan är det meningsfullt att gå in och liksom analysera språket i liksom klasser och så här saker. Men samtidigt så kanske det egentligen är så att all sätt att tala håller på att bli socialt betingat, vare sig vill inte. Allt sätt att tala blir medelklassmässigt. Alla språkformer skickar signaler och blir identitetsbyggande. Mm. Och oavsett om även om man inte vill det, även om man tar strid mot det, så vet man att jag kommer att bli bedömd så här. Så just då liksom blir det självuppfyllande.
Det skulle vara intressant om han pratade kort om hur språket utvecklats eller förändrats sedan början av 90-talet. Finns det någonting konkret han kan peka på?
Ja, det finns det naturligtvis, men det är att på så här göra en vettig sammanfattning på en kort tid de sista liksom 25 år. Jag tror nästan att jag måste liksom avstå från det här. Jag har ju varit inne på lite såna här olika Nej, jag ska säga så här. Jag tror att det är för tidigt att uttala sig om det. Det kan man inte liksom, det får ett kort perspektiv. Jag skulle kunna gissa och famla lite grann och säga vissa saker och vad vissa nyord och såna här saker står för. Men ofta så behöver du ha ett lite längre perspektiv. Jag tycker att nu börjar det bli fullt möjligt att analysera och se hur de språkliga förändringarna som skedde på 40, 50, 60, 70-talet, kanske fram till 80-talet, de börjar man kunna se nu, för nu liksom får du perspektiv på den och kommer upp höjden. Det här är lite för nära, i alla fall för mig, att uttala mig om.
Svaret är too soon.
Lite för, ja, jag skyller på det här, för att jag inte hade något annat bra svar, men jag tror att det är delvis rätt.
Hur anser han att media och politiker använder språket idag? Vad förutspår han kommer hända med språket de kommande 30 åren till exempel?
Alltså, jättesvåra frågor liksom. Språket, vad som kan hända med språket är att vi kommer fortsätta använda det. Det är liksom det är min förutspåelse. Det är många som går retorikkurser och det är många som är skickliga på att jag försöker tänka om jag har något bra svar. Det är lite som med allt annat det här. Liksom, vad kommer vi att leva i för typ av samhälle? Kommer vi att vara präglat av fred eller av krig, av klimatkris, av ekonomiska framgångar och sådana saker? Det är de sakerna som gör det. Språket har ingen egen agenda. Den följer utvecklingen. Språket är ett lackmuspapper som färgas av de
Men om jag skulle konkretisera frågan lite. Idag när Europa är mitt i ett brinnande krig, kan du se några språkliga tendenser i medierapporteringen till exempel?
Nej, inte annat än att liksom språket är ju ett verktyg som anpassar sig efter de olika situationerna som vi hamnar i liksom. Men jag måste säga att jag tycker nog inte att om vi tittar på medierapporteringen av liksom kriget eller vad heter det, invasionen av Ukraina, så tycker jag inte liksom den språkliga sidan är inte något av de mera intressanta liksom. Det är inte något direkt som sticker ut så mycket där. Men det är väl också för tidigt. Alltså, det här är inte mina, liksom, det är inte mina starkaste tendenser inom nyhetsrapportering och politikers språk senaste året eller sådär. Liksom, det är svårt. Det är inte sånt jag lägger märke till på samma sätt. Det är inte.
Ja, men vi tar en sista fråga här då. Finns det något i svenskens sätt att vara som ligger till grund för vår framgång, eller har vi bara haft tur?
Ja, det där diskuteras väldigt mycket då. Det finns en amerikan som kommer hit på 1910-talet och säger att svenskarna är utpräglade pragmatiker. De är osentimentala och möter framtiden helt och hållet utifrån liksom praktiska behov och tar liksom situationen där den är liksom. Och om det där är någonting, jag tror inte ett smack på någon sån här national karaktär eller någon dygd eller någonting sånt där. Det är nonsens. Alltså, de som är svenskar idag är de som har hamnat innanför gränsen för det svenska stadsprojektet och har ju blivit tvungna att bli svenskar. Liksom. Det är ju härjedalingar och blekingar och sörmlänningar som har försvenskats liksom, och så vidare. Så det är ju ingen, finns ju ingen sån. Däremot så tycker jag att positionen i Norden har en del i förklaring till vår framgång, så att säga. Om man tittar på det i backspegeln så kan man se att det fanns ett stort välsituerat en vit elit, europeisk västerländsk elit liksom, som byggde upp en massa rikedomar och tog initiativ i saker och ting i världen under flera århundraden egentligen, från romarriket i någon slags och framåt så att säga. Sverige var ett land i periferin till det här, när det är liksom de sista så att säga platserna på den här på det här västerländska fordonet var vakanta, så kunde Sverige hoppa på den liksom med viss tvekan, stå på nedersta trappsteget på spårvagnen och åka med liksom. Och vilket gjorde att vi fick de fördelarna att ingå i det här liksom nätverket av västerländsk infrastruktur och lagar och utbyten med andra länder och ingenjörsteknik och politiskt och såna här saker. Samtidigt så när under 1900-talet allt mer av denna kolonialistiska identitet började bli en belastning, så var det enklare för oss att kliva av liksom. Mm. Och det i en kombination med andra saker som med naturtillgångar och att vi lyckades stå utanför andra världskriget och lite allt möjligt sånt här, har liksom skapat det här ekonomiska undret som jag ser det, liksom den där framgångssagan som Sverige bedriver under från ungefär 1870 till 1970 så här, i runda tal.
Vi tar en sista fråga och den är väldigt konkret. Om det finns det någon bok som du skulle vilja rekommendera som kan hjälpa mig att förstå vad en svensk är eller vad svensk kultur är? Finns det en eller ett par böcker du vill tipsa om?
Nej, den försöker jag ju skriva själv nu, så att den får jag väl återkomma till.
Någonting måste ju finnas.
Ja, alltså den här Trädgård och Berggrens är svensken människa, den har ju ett antal väsentliga rätt liksom. Och jag tycker att den här Vit melankoli som jag nämnde har också några intressanta, även om den är lite svårläst, lite svårtillgänglig, liksom, den är lite begreppskrånglig och sådär. Men den har några starka poänger. Men jag är ju, det här låter ju hur mycket hybris som helst, men jag funkar ju så att jag försöker ju göra de grejer som jag tycker liksom saknas, eller liksom jag skriver böcker som jag själv skulle vilja läsa, jag försöker göra tv-program som jag själv skulle vilja se och så vidare, så att jag har ju tyckt att den här luckan har varit, jag med Åke Down har skrivit jättebra böcker om svensk mentalitet och så här, det är ingen tvekan om det, men ett mera samlat grepp på hur den svenska identiteten ser ut idag, det har jag saknat och det håller jag på att liksom försöker skriva själv.
Så vi lämnar den frågan med någon slags litterär cliffhanger och så får ni vänta på Fredriks
precis,
bok.
Det får ni göra.
Ja, ännu större anledning till att du behöver skriva den då.
Ja, verkligen.
Nu har du pluggat den.
Jag får gå hem och jobba nu. Tack ska du ha. Hej då.
Tack snälla Fredrik för att du svarade på lyssnarfrågorna.
Tack själv.